Allas ögon väntar på dig, Herre, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Öppna också för oss din hand, Herre, och mätta oss med nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens episteltext hör vi de här orden. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge utsäde och mångdubbla det. Och här kan vi få hämta fyra enkla lärdomar. För det första, att Gud är den som ger säd att så. Och i det här ligger hela den långa kedja av gåvor från Gud som till slut leder fram till bröd på bordet. Allt ifrån solen, regnet, fröna, jorden och människans förmåga att ta tillvara på detta så att det blir säd och sedan bröd. En lång kedja av gåvor redan innan vi så att säga börjar tänka på bröd. Men den andra gåvan förstås är att han ger bröd för dagen. Martin Luther på ett ställe ger instruktioner till husfäder, till pappor, hur de ska lära sina barn att be. Och inte bara ger han exempel på bordsböner, utan han talar också om hur man bör nalkas matbordet. Och så skriver han att man nalkas matbordet med vördnad. Och så ber man saltarbönen, Guds egna ord: allas ögon väntar på dig, Herre, och du ger dem deras mat i rätt tid. Vördnaden inför att vi väntar på att Gud ska ge vad vi behöver. Men det verkar som att Luther också hade en annan aspekt i åtanke när han talar om vördnaden. Det är så att med bröd och med kött, grönsaker, så har ju något fått sätta livet till. Eller hur? För att vi skulle äta, kunna äta och leva. Och så ser vi här en bild av något annat. Så att denna vördnad inför hemmets altare i all sin enkelhet, inför att något har fått sätta livet till för att vi skulle äta och leva, så ska våra tankar gå inför honom, givaren, som gav sitt eget liv här vid kyrkans altare för att vi skulle äta och dricka och leva på riktigt för evigt. Här i brödet och vinet räcks oss Kristi kropp och blod, som ska hjälpa oss då också att tänka på att han gav sitt liv för att vi skulle leva, äta, dricka och leva. Den tredje saken som detta bibelord lyfter fram är att Gud ger mycket mer än vad vi behöver för att överleva. Han ger ett överflöd, ett överskott, som här i texten kallas då för ett utsäde. Och detta utsäde, överflödet, det ska vi ta hand om som goda förvaltare. För överflödet är inte mitt och mitt och mitt, utan Gud har gett överflödet och tänkt om det som utsäde att ta som hand. I evangeliet idag får vi höra att Jesus mycket bestämt talar om för dem att det som blir över när 5000 hade ätit sig mätta, det skulle de ta hand om så att det inte skulle förfaras. Det är tänkvärt. Vi tar hand om överflödet därför att det är utsäde Gud ger. Och då får förstås var och en tänka: vad har Gud tänkt med allt mitt goda som jag har fått, med överflödet? Och då ligger det ju någonting i den här psalmversen eller sångversen: och när det delas räcker det åt alla. Det är ju den fjärde punkten där, att när vi sår ut så mångdubblas det, det mångdubblas. Och så är det tänkt. Det som du har fått, det är bröd för någon annan, precis som det finns andra som är bröd för dig. Och det är denna finurliga växelverkan. Vi är mottagare av varandras goda, snarare än att vara självcentrerade, jag, mig och mitt, så ska vi snarare vara självutgivande åt varandra, för då blir alla omhändertagna, eller hur? Inför det här får vi rannsaka oss själva och fråga oss hur naturligt det är för oss att ha våra hjärtan, att ha våra ögon, våra händer riktade uppåt. Allas ögon väntar på dig, Herre. Vi kanske måste säga, ingas ögon väntar på dig, Herre. Men du ger oss mat i rätt tid ändå, alla dagar. Och alldeles oavsett hur det är med min tro och min blick mot dina goda händer, så ger du ändå. Och så blir det också där en påminnelse om att han ger inte efter förtjänst eller vår värdighet, utan av nåd. Du mättar allt levande med nåd. Man kunde annars tänka sig att du mättar allt levande med bröd, men nåden är det övergripande, det viktiga. Så när vi nu här i denna beredelse, i början av denna gudstjänst, samlas, så är det också för att vi bereds för det altare som dukas i kyrkan. Gåvorna på bordet, här har någon annan fått sätta livet till för att du skulle äta och dricka av livets bröd, av Kristi blod utgjutet till denna synders förlåtelse. Du skulle leva på riktigt. Och den här saltarsalmen som jag bad inledningsvis, den fortsätter med de här orden: du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Och mycket konkret så skedde ju också detta på korset, där Guds hand öppnades så att ett sår blev synligt och blod rann ner, utgöts till försoning för alla våra synder, men också för att fylla bägaren, nattvardsbägaren, för att mätta din arma själ med nåd. Du får höra Kristi blod för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Och nu sker denna dubbelhet, att han å ena sidan låter dig veta att ditt hjärta är långt borta från honom. Det är inte alls naturligt för dig att tänka och leva som om allt är av nåd, allt är gåvor som han ger av slösande rike, av slösande barmhärtighet och omsorg. Men han låter dig också veta att en skuld som detta innebär, en faktisk skuld, bortvändhetens skuld, den har han tagit hand om. För att nåd utöver nåd skulle vara och bli hans gåva, hans eviga gåva för dig. Och med denna gåva så vill han också lyfta dina ögon på riktigt. Lyfta dina ögon och tända dina ögons väntan på Herren, så att de orden blir dina: allas mina ögon väntar på dig, Herre. Och låt oss därför nalkas detta bord med vördnad och vänta på att han mättar allt levande med nåd, utan förtjänst, trots alla våra synder, och till slut också på grund av alla våra synder. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktige Gud, du som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd, ge oss hunger och törst efter din rättfärdighet, så att vi får del av det goda som du har lovat, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på midfastosöndagen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån Andra Kungaboken, kapitel 4. Det kom en man från Baal Salisa, och han hade med sig förstlingsbröd åt gudsmannen, 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sa Elisa: ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sa: hur ska jag kunna sätta fram detta till 100 män? Han sade: ge det åt folket att äta, ty så säger Herren, de ska äta och få över. Då satte han fram det till dem, och de åt och fick över, så som Herren hade sagt. Hör också Herrens ord i dagens episteltext. Så skriver aposteln Paulus i Andra Korintierbrevet, kapitel 9. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Så lyder Herrens ord. Gud. Mycket folk följde honom därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sade: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället, och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken som hade blivit över av de 5 kornbröden när de ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort, sa de: visste detta profeten som skulle komma till världen? Då förstod Jesus att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung. Drog han sig undan upp till berget helt ensam. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber: Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Så här sa Jesus dagen efter det stora brödundret, där människor av helt naturliga skäl kom för att få mer, för brödet tog slut. Och så kom det en morgondag och Jesus fanns ju där. Men den här dagen blev det inget brödunder. Åtminstone inte det brödunder som de hade tänkt sig och frågade efter. För ett brödunder blev det. Det blev en lång predikan av Jesus där han talade om sig själv som livets bröd. Och det slutar därmed att människor tyckte att det här var ju verkligen inget att ha, tvärtom. De tog anstöt av det. Men här ser vi en sinnebild av något väldigt viktigt. Nämligen det här att när brödet tar slut, och i bröd får vi liksom tänka in hela livet egentligen. När brödet tar slut och vi kommer till Jesus för att få mer, och det inte finns mer, så är fortfarande Jesus kvar. Och hemligheten här är att så länge Jesus är kvar så har vi allting kvar. Är brödet slut så är han kvar. Och då upptäcker vi, och kan få upptäcka, att med honom saknar vi inget. Det här ska vi försöka fördjupa i den här predikan som ska tala om Jesus som brödkung, Jesus som herre och Jesus som frälsare. Först Jesus som brödkung. De 5000 var alldeles exalterade över brödundret, och det kan vi förstå. Visst är det här profeten som skulle komma, sa de till varandra, och de ville också göra honom till kung. För vilken kung det hade blivit, va? Vi är i valtider. Tänk att kunna få ha Jesus som en av kandidaterna att rösta på. Vilket lyft för skola, vård och omsorg. Och säkert tänkte de så också. Här har vi en kung som faktiskt skulle kunna göra en skillnad och göra något annorlunda av oss i vår misär. Men Jesus tillät inte det här, utan det står uttryckligen att han drog sig undan. Han märkte att de ville göra honom till kung. Och man kan verkligen ställa sig frågan här som en djup och rannsakande fråga. Varför drar han sig undan? Och det är som att man kan passera en gräns där man liksom börjar att ställa eller göra anspråk på Jesus, kräva något som han inte tillåter. Nu var det så här att Jesus gav bröd till alla utan att göra skillnad på någon. Och de 5000 satt där, det kan vara både onda och goda. Och han gav åt alla utan att fråga efter någon slags legitimation eller förtjänst. Men bara för att han räcker brödet till alla utan att göra skillnad, så får det inte det få oss att tänka att vi därmed kan utnyttja honom eller manipulera honom och anpassa honom och liksom fixa till honom för oss, vårt och mig, mitt. För Gud är Gud. En Jesus som ger bröd så här på beställning i överflöd, en sån Jesus är ju väldigt bra att ha, eller hur? Och man kan använda Jesus till så många bra saker. Och vi kan också lägga märke till att människor talar om Jesus i termer av goda saker som man kan ge och göra. Och den absolut populäraste Jesus som man kan tala om, det är brödkungen Jesus. Då skockar sig folk. Vi kan fundera på hur skulle en sån brödkung kunna se ut i vår tid och i vårt land. Men Jesus vill inte bara vara det som vi vill att han ska vara. Det som ska passa oss, vårt tycke och vår smak och våra drömmar och behov. Utan han vill vara det som han vill vara. Han vill vara den han är. Han är herre. Och inte bara en brödkung. För när brödet är borta, när brödkungen hänger tyst och död på korset, när hans lärjungar, när det läggs kors på dem och de blir bara färre och färre, då överges en brödkung. Då är han inte intressant längre. Men en lärjunge som vet att Jesus är herre, han vet att han inte kan mästra Jesus. Han måste böja sig under honom, stanna kvar där hos honom, även om han till sist är bland de sista 12. När 5000 människor har lämnat, dragit vidare, missnöjda med brödkungen. För det är så som den här berättelsen så tragiskt slutar. När Jesus predikade bara om sig själv, så tog människor anstöt och ville inte längre följa honom. Och i slutet av kapitlet så står det att många lärjungar lämnade Jesus på grund av det han sa. Och vi får tänka på grund av den han var, eller är. Så när Jesus till slut vände sig till de sista sörjande, till de 12, så frågade han: inte vill väl också ni gå bort? Och det här är en av de mest rannsakande frågorna för en lärjunge, och därför också för oss. För den sätter fingret på den självupptagna tron, där Jesus får vara med så länge jag är nöjd med honom och så länge det passar in i det liv som jag har valt att leva. En brödkung. Och så berättas ju då att Jesus drar sig undan. Och när det är så för en människa som har gjort Jesus till brödkung, då blir man bara ännu mer besviken. Vad ska han dra nu också här? Och man kan då fråga sig: varför drar han? Och varför blir jag besviken? Kunde vi kräva något av honom? Eller är det faktiskt så här att när han då drar sig undan, så är det för att hjälpa oss att se på honom med andra ögon? Inte de krävande ögonen som ska liksom utnyttja honom, utan se på honom som den han är, som Herren. Och det blir det andra, Jesus som Herre, som vi fördjupar. Nu är det med oss så här att vi är av naturen Guds frånvända. Jag föds inte med ett uppåtriktat hjärta som tillgivet och längtansfullt blickar uppåt. Mina ögon väntar inte på Herren av naturen. Det här är arvsyndens förbannelse, arvsyndens liksom elände. Gud har inte mitt förtroende, han har inte min tillit eller min kärlek. Och när det är så, då gör det något med mig. Jag blir orolig, rastlös. Jag blir inkrökt i mig själv. Jag blir min egen herre. För vem ska ta hand om mig om ingen annan gör det? Jag måste ta allt i mina egna händer. Och jag tar till allt det som finns runt omkring mig, som ska tjäna mig och livnära mig och fixa mig. Och det kan vara människor, det kan vara pengar, det kan vara till och med religion. Med mina medmänniskor så drivs jag att använda dem för mina egna syften. De ska finnas där för mig. Och om jag i någon mån finns där för dem, så är det ändå till slut för att jag tjänar något på det. Martin Luther sa en gång att människan är så inkrökt i sig själv, så till och med i det andliga söker människor sitt eget. Ja, en brödkung som heter Jesus passar mig alldeles utmärkt. Det finns massor med bra grejer som han ger. Han kan anpassas efter mina behov. Och om jag ska ropa Herre, Herre för detta syfte som jag har, så låt vara. Men när Guds ande leder en människa, leder mig till att säga Jesus är Herre. Och Paulus säger att det kan ingen människa göra på riktigt utan genom den helige ande. Så finns där också en annan bekännelse som måste fram och som sakta kryper fram. Och det är: Jesus är inte Herre, i ärlighetens namn. Och detta är också Guds andes verk. Det är paradoxalt att å ena sidan Jesus är Herre, men också det är inte mitt hjärtas bekännelse. Hur skulle mitt liv se ut om det verkligen var sant att Jesus är Herre? Och faktum är att jag lägger märke mer och mer av min Guds frånvändhet, av min självcentrering, av mitt simpla utnyttjande av Gud, ju längre Guds ande kommer i mitt hjärta. Eller med andra ord, ju mer Jesus får vara Herre, desto mer måste han vara min frälsare. Och det är han. Jesus som frälsare, det är min tredje punkt. Fastän Jesus är Herre och han är inte skyldig mig någonting, däremot är jag skyldig honom allt. Men fastän han är inte skyldig mig något och han är min Herre, så kom han inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, som man säger Markus 10:45. Om de här 5000 hade lyssnat på predikan dagen efter, så hade de lagt märke till att Jesus talade om liv, liv, liv en gång till, ja, massor av gånger. Men om du inte ser dig själv som död, så frågar du inte efter liv. Då frågar du efter bröd och 1000 andra saker. Men om du inte är död, vad ska du då med liv till? Bröd behöver jag. För det behöver jag för att säkerställa att det liv som jag nu lever ska fortsätta. Och jag önskar att det liv som jag har byggt upp ska välsignas av Gud. Men denna självupptagna tro, självcentrerade tro, den blir konfronterad av Jesus när han talar om för mig att mitt problem är att jag är död, andligt död. Och andligt död, det är just denna gudsfrånvändhet, att mina ögon inte är riktade uppåt utan neråt och inåt. När jag blir självcentrerad och kortsiktig och förtränger det faktum att jag faktiskt ska dö, och döden är en påminnelse om att mitt liv inte varar för evigt. Så det är inte primärt bröd jag behöver. Varför tror jag det? Och varför lever jag för det som om det vore det enda? Därför att jag är andligt död. Det är min nöd. Att jag är så blind att jag inte ens ser att jag är död. Nu är det så här att Jesus bryr sig verkligen om människor på det rent jordiska planet. Han gav faktiskt de 5000 bröd den dagen när de saknade. Men det är det lilla bekymret. Det stora är att jag är andligt död. Och det är mycket värre än vad mitt förnuft begriper och tänker ut och medger. Så när Jesus till slut vände sig till de sista 12 som inte just då i alla fall hade lämnat honom, så förstod Petrus att Jesus hade kommit med något helt annat ärende när han sa de här kända orden: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det vill säga ord som ger liv, som har liv i sig, evigt liv, och som till och med kan tränga igenom den död, den blindhet som gör att jag ännu inte ser, så att jag ser och frågar: vad finns det liv? De går sin väg, men Herre, till vem skulle vi gå? Det finns inte liv bortanför döden, bortanför brödet för dagen. Men Herre, kanske du, till vem skulle vi gå? Vi tror och förstår att du är Guds helige. Men vad är det du och jag ännu inte ser? Det var ju också så med Petrus, att han där och då inte såg vad han saknade. Eller hur? Till slut, där på överste prästens borggård, så skulle han också överge sin herre, som vore han vilken brödkung som helst. När lärjungaskapet hos Jesus inte längre kunde garantera frihet, bekvämlighet, trygghet. Ja, vi vet hur det gick. Då flydde han hellre och förnekade all kännedom om Jesus. Men det som kröp fram då, och det som är allas vårt utgångsläge och som därför behöver komma fram, det är detta att vi är våra egna herrar. Och det står att Petrus grät bittert här på gården. Det kom nog som en chock för honom, eller så kom det som en befrielse. För ju förr det kommer fram det här, desto bättre. Jesus är inte herre. Jag är det, och jag kan inte annat. Jag är död i mig själv, i mitt hjärta, i vad jag tänker och tror. Det är inte bröd och bättre liv jag behöver, utan det är liv. Liv. Liv till att se, liv till att leva, liv till att vänta allt gott ifrån Herren. Liv till att låta mina ögon riktas uppåt och inte inåt. Och det här livet skulle komma till Petrus på påskdagens afton. Bokstavligt talat. Då kom nämligen en levande Jesus, han en korsfäste, och visade sina sår för lärjungarna och för Petrus. Och så står det att han andades på dem. Och med denna andning så kan man verkligen se det framför mig, framför sig, hur liv strömmade ut och in i den döde Petrus hjärta. Och så sa han dessa orden: frid vare med dig. Det är avlösningens ord. Straffet var lagt på honom för att du skulle få frid, och genom mina sår är du helad. Och så kunde detta lilla under få ske, att det gudsfrånvända hjärtat, som själv vill vara herre, men som här hade ödmjukats genom det som hade skett med Petrus, att detta inkrökta hjärta kunde börja vända sig till Gud med förundran och med en salig glädje, så att hjärtat faktiskt var fritt till att säga, så som en annan av lärjungarna sa, nämligen Thomas: min Herre och min Gud. Är det någon som faktiskt kan vara en bättre herre för mitt hjärta än jag själv, så är det han, Jesus, min Herre. Och därför så vill jag också till sist också säga något om Jesus som frälsare och herre. Både och. Frälsare och herre. I mötet, när han kommer oss till mötes, så kommer inte Jesus bara med frälsningen från den skuld som kommer av att vi är gudsfrånvända och inåtkrökta och självcentrerade. Och det är en stor skuld. Utan han frälser mig också från nödvändigheten av att vara inåtkrökt. För om Gud inte är för mig, då måste jag ta saken i egna händer. Då måste jag tänka på mig själv. Det finns ingen annan som tänker på mig. Jag måste säkra mitt eget. Men när han är för mig, så befrias jag från nödvändigheten av att tänka på mig själv i alla lägen. Och att Jesus är herre och vill vara min herre, det är goda nyheter. Inget kunde vara bättre än att få tillhöra honom och för Jesus skulle leva med en öppen himmel där jag kan se Guds ansikte och se att Guds ande är tillvänt mot oss och det lyser med nåd och med frid. Du är din herres lärjunge. Och då kan också det här krampaktiga taget om livet släppa. För livet, det är ju i hans händer. I hans händer som är uppstånden och som i sig själv är evigt liv. Till sist vill jag säga något om den här lilla pojken som kom fram med 5 bröd och 2 fiskar. Det var säkert mycket för honom. Kanske var det hela dagens matlåda. Men istället för att liksom själv centrerat försöka säkra sin dag, min mat, det där får någon annan fixa, så lämnade han sin lunch, sin dag, sitt liv till Jesus, hans Herre. Om han är Herre och nu står här mitt ibland oss, vad kan han då inte göra med det som jag överlåter till honom? Och lärjungarna tyckte förstås att den här gåvan var ju helt meningslös. Men de hade missat en viktig sak. Det som överlåts åt Herren, med det kan han göra långt mer än vad vi ber om eller tänker ut. Och vi behöver inte ens veta till vilken nytta våra liv och vår tjänst och våra ägodelar kommer i hans hand, i hans tjänst. För den här lille pojken, till sin stora förvåning, såg han att han fick långt mycket mer tillbaka än vad han hade gett. Men det var inte därför han gav det, för att få allt detta tillbaka. Det är liksom framgångsteologins fälla, att man ger för att få något tillbaka. Utan jag ger för att Jesus är Herre. Det räcker. Allt tillhör honom. Och så är det tänkt med våra liv och allt vi är. Allt tillhör honom. Och vi får tillhöra honom. Och han önskar att våra hjärtan ska se sin plats där det hör hemma. Så när Jesus ställde den där prövande frågan till Filippus, vad han skulle göra med de 5000 som var hungriga, så var det för att testa honom. Och Filippus, han tittade på sin plånbok. Ja, även om man skulle skramla ihop 200 dinar, det skulle inte räcka någon vart. Och här är en pojke med 5 bröd och 2 fiskar. Det räcker inte någonstans. Men har du tänkt på vem det är som ställer frågan? Och istället för att titta dystert på världens nöd och på hur lite vi kan och lite förmår, så ska vi vända oss till Herren och liksom ställa oss själva med allt vad vi är och har till hans förfogande. Vad kommer det här som jag är och har till bäst användning? Du vet det, inte jag. För du är Herre, jag är tjänare. Och jag behöver inte se resultatet. Jag går in i min uppgift och tjänar som du vill. Och så vet jag att det är som du tänkt. Och i ljuset av detta växer det goda förvaltarskapet fram. Det står att Jesus var mån om att överflödet, de 12 korgarna med bröd, skulle tas om hand. Och det är nog så här att överflöd är vår tids utmaning, hur ska jag uttrycka det milt. Men du som ser att Jesus är Herre, du ser att allt är en gåva. Ditt liv, din hälsa, livets nödtorft och livets överflöd. Och du ser att du får vara hans kära barn, men också förvaltare. Och det är till slut en god sak. Tänk att få stå i hans tjänst med allt vad du är och har. Att få vara hans händer, att få vara hans fötter och vara dagligt bröd från Gud till någon som behöver det. Vilken ära! Och när vi ger oss själva och allt det vi har och ställer det till Guds förfogande, så har vi inte förlorat något. Det är det vi tänker. Men när vi gör det, så visar det bara att vi har fått fatt på trons hemlighet, som aposteln Paulus skriver. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Äger allt. Det gör vi i Jesus Kristus. När vi stannar hos honom, det dagliga brödet, och liksom inte missnöjt söker upp någon annan bättre brödkung, utan stannar hos honom och liksom låter bönen till Fader vår, vårt dagliga bröd giv oss idag, var en påminnelse om att det dagliga brödet är oss redan givet i honom. Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som i ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut, och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.